Mitt material, så det har han lagt in på datan.
Var har du hittat i domböckerna om din släkt?
Ja, det är väl lite till varje. Det är skötselbrev och bouppteckningar och allt möjligt finns det ju där.
Har släkten skött sig?
Det har han så där i alla fall. Men sen har jag skrivit mycket om hela Nordmarken då. Om bro och vägbyggen och sånt där gärdsgårdar. Det är ju sånt som Årjängs bibliotek har fått. Så mitt privat har de ju inte fått då.
När du sitter i forskarsalen och gräver i domböcker och liknande, är det svårt?
Ja, det är det väl på ett vis i början. Då när jag inte kunde läsa gammal text. Men det är ju en träningssak, så det har jag lärt mig nu.
Vad är det som är roligt då?
Allting. En upptäcker nytt varje gång nästan.
Hur mycket material har du samlat på dig på 13 år?
Ja, jag vet inte, men jag tror med det som jag fick från Årjängs bibliotek då, så är det väl 7000 papper.
Har du rum med det hemma?
Ja, 50 pärmer.
Emigrantregistret har en stödförening som bland annat ger ut en kvartalstidskrift, Bryggan. Och den ges ut i både en svensk och en engelsk version.
Det var lite längre, men
det var ju det.
Då ska vi till Emigrantinstitutet i Växjö, som är mer utåtriktat och har en förnämlig utställning. Det leds av Sveriges mest kända emigrantforskare, professor Ulf Bergbom. Intressant att veta lite om bakgrunden till det här fina institutet.
Ja, det var så att Gunnar Helén som riksdagsman reste i Amerika och hamnade i Minnesota i Chisago County och kom in i en skolklass och frågade barnen hur många av dem var av svensk bakgrund, och nästan alla händer åkte upp. Och sen då när han några år senare blev utnämnd till landshövding i Kronobergs län, närmare bestämt 64, då så kom han att tänka på att Vilhelm Moberg kom ju från den här trakten. Algutsboda låg en bit utanför Växjö. Och varför inte grunda ett institut som skulle hjälpa till och serva emigrationsforskningen som då hade kommit igång, framförallt i Uppsala. Och då ringde Gunnar Helén Vilhelm Moberg, som han kände sedan sin journalisttid på Stockholms-Tidningen. Och Moberg blev så entusiastisk så han lovade källmaterialet till utvandrarromanen, bara det blev ett utvandrarnas hus. Och på så sätt kom det här till. Själva huset, det öppnades 1968. Och som sig bör kom då Vilhelm Moberg dragandes med sin emigrantkista som han hade fått i Minnesota. Och den var till bredden fylld av källmaterialet till utvandrarromanen. Och det blev alltså grunden till Moberg-utställningen som vi har här. Men vi skulle göra så mycket mer med det här huset. Så det skulle ju vara ett arkiv, ett bibliotek, ett forskarrum och en utställning. Och särskilt då utställningsverksamheten var väldigt intressant för folk både från Sverige och Amerika. Och det förde till att vi byggde ut det här huset 1984, så att vi nu har väldigt stora lokaler med utställningar och samlingsrum, förutom då forskningsdelen med sitt arkiv och sitt bibliotek, som bägge dera är de största i sitt slag som vi har i Sverige.
Ni har byggt ut och det finns ett intresse för att komma och titta på det här.
Ja, det har alltid varit ett stort intresse. Redan då första året vi hade öppet här så besöktes vi av över 20 000 betalande besökare. Och siffran har sedan dess pendlat då som maximum när Troells utvandrarfilmer gick över 30 000 om året. Och sen omkring 25 000 kan man säga.
Kan du se om det går framåt eller bakåt i intresse?
Jag är rätt förvånad över att intresset har gått framåt hela tiden. För jag trodde ju att det var någonting som skulle vara övergående. Särskilt då med läsningen av Mobergs romaner. Han avled ju 1973. Och intresset för romanerna har ju faktiskt dalat under ett tag. Men sen kom då släktforskarvurmen. Och framförallt i samband med USAs 200-årsjubileum 1976. Då blev det faktiskt en slags folkrörelse bland amerikaner att forska sina rötter. Det kom ju också ut en bok med det namnet. Och här i Sverige har släktforskandet också varit en folkrörelse som ständigt har vuxit. Sen har ju också då resande till Amerika eller till Sverige av svenskättningar i Amerika ökat konstant. Och allt det här har bidragit till en stigande kurva, en intressekurva. Vilket jag länge har väntat att den skulle kulminera, men gudskelov så växer intresset fortfarande.
Så det är många som kommer att sätta sig i forskarsalen?
Ja, det är ju dels då de vanliga besökarna som tittar på utställningarna här, Drömmen om Amerika, den centrala utställningen, och ser olika sommarutställningar som vi har varje år. Och sen är det då släktforskarna som går en trappa upp till forskarrummet ett par tusen om året. Och sen har vi en väldig ström av skrivelser som vi efter bästa förmåga försöker hinna med och besvara. Där överväger de amerikanska brevskrivarna som har då frågor om sin släkt och vem den första emigranten var och så vidare.
Du själv har ägnat nästan hela ditt liv åt emigrantforskning och har varit produktiv också.
I mitt fall så har också Vilhelm Moberg varit slagrutan. När jag i unga år då läste sista brevet till Sverige och efterskriften till den, så hade han där skrivit att inget större vetenskapligt arbete i den här beskrivningen av den viktigaste händelsen i modernare svensk historia har hittills skrivits. Och då tänkte jag att det här är kanske någonting för mig. Och det ledde till att jag kom så småningom att skriva en doktorsavhandling om svenskarna i Chicago. Och att jag då fick upp ögonen för det väldigt intressanta källmaterial och de många sagesmän som fanns i Amerika. Och det var sånt som jag förde med mig till det här institutet när vi körde igång arbetet.
Och jag sa att du har varit produktiv, inte bara doktorsavhandling utan ganska många böcker.
Ja, i min uppgift har ju ingått att popularisera ämnet och göra det tillgängligt. Och under årens lopp har det blivit ungefär ett 20-tal böcker. Allt ifrån guldgrävare och australienfarare till djupdykningar om svensk-amerikanska förhållanden. Och också har vi tagit upp till exempel en fantastisk återvändare och berättare som heter Ivar Andersson i Ulvaboda och hans otroliga Amerika-historier, skrönor blandade med verklighetsberättelser.
Här finns tiotusentals Amerika-brev. Brev som emigranter skickade hem till släktingar i Sverige. Framförallt var det emigranter som det hade gått bra för. Man vill ju tala om att det var det förlovade landet man hade kommit till. Och här har jag till exempel en brevsamling med brev skrivna i Minnesota. Man kan se att det är Duluth, Minnesota på 1890-talet. En emigrant, här står det min käre far och så vidare. De berättade hur det gick. Ofta ville de ju veta hur det var hemma i Sverige. Hur kanske syskonen mådde, hur vänner och bekanta hade det. Om det hade blivit bättre i Sverige och så vidare och så vidare. Ja, vi har många besökare som kommer till oss för att ta del av de här Amerikabreven. Det kan vara både släktforskare och emigrantforskare. som vill få lite mer kött på benen, inte bara namnuppgifter utan helt enkelt läsa om människornas öden i Amerika.
En självklar sevärdhet är förstås Vilhelm Moberg-rummet. Alltså följa våra släktingar och deras öden för att lära oss om dem och deras drömmar om Amerika. Det här är ett outtömligt kapitel och vi ska fortsätta ösa ur det i programmet Café Örebro i höst. Trevlig sommar.
Hemma med Helene Sjöholm från Kristina från Duvemåla.
stanna, du ska snart få komma.
Ja, hemma var det här alltså, Helen Sjöholm ur Kristina från Duvemåla, den rosade musikalen som har gått över ett år i Malmö och Göteborg och setts av fler än 300 000 personer. Välkomna hit Björn Ulvaeus och Benny Andersson.
Tack så mycket.
Alldeles ärligt, är ni själva förvånade över den här enorma framgången?
Ja, det måste man vara. Alltså det har allting har ju gått så otroligt över förväntan. Så är det ju för alla oss inblandade, kan man nog säga.
Ja, verkligen. Jag menar, det kunde man aldrig tänka sig. Folk tror att man går och tänker sig sånt här, men det är inte sant. Så är det inte.
Man jobbar ju för att det ska gå bra. Man lägger ner sitt yttersta på att få ihop något som man själv känner att man har ett bra förhållande till. Men man kan ju aldrig veta riktigt vad som ska hända.
Vad hade ni för tvångstankar inför premiären?
Tvångstankar?
Ja. Jag hade inga speciella. Alltså, när man har kommit så långt så vet man ungefär vad man är. Alltså, när man har en vecka kvar till premiär. Det tycker jag.
Ja, liksom, vi hade ju sett genrep och sånt där att det gick fint. Men kritikerna var jag rädd för i alla fall. Att alldeles oerhört. Ja. Men, och det var nästan... Det var mer väntat för mig att publiken skulle tycka om det än att kritikerna skulle göra det.
Vad var det du tänkte det då, Björn? Liksom... Vad var det du var rädd för mest?
Texterna förstås.
Det var dina texter och Vilhelm Mobergs
precis,
berömda
hela
texter.
Precis, hela den grejen var... om de skulle hoppa på något så hade det blivit det, tänkte jag.
Mm, slapp till det.
Ja.
Hur länge sedan är det som ni började tänka på det här?
Att nu är det 6 år sedan. Vi arbetar ungefär 5 års tid. Inte dagligen kanske, men under 5 år.
Och vad vidtog sen då från den första tanken? Var det hårt arbete det här?
Ja, det tycker jag. Det var framförallt de två sista åren. Då var det mycket arbete. Jag vet inte om man kan kalla det hårt, för det är så underbar sysselsättning. Så att det känns inte hårt, men det är mycket tid som går åt. Dag ut, dag in, varje dag, året runt.
Men det är också, jag tänkte på det. Det är en väldigt bra sak att man låter det ta sin tid. En sån här grej som man hoppas ska kunna leva kvar ett tag. Hafsverk gör ju nästan aldrig det. Eller sånt, att göra en musikal på ett år, jag menar, det kanske går, men det hade ju aldrig hållit på det sättet som vi tycker att vi gör nu.
Och nu har det blivit en skiva, en trippel-CD. Mm, sånt är väl rätt dyrt och trots det så
ja,
säljer det.
Ja, tyvärr är det. Det blir det för att det är så mycket material. Det var knappt att det gick att få in det på 3 skivor.
Hur många har ni sålt av den här hittills? Vet ni?
Ja, uppåt 70 000 till förra veckan i alla fall. Så det är väldigt bra med tanke på att det är så pass dyr grej. Men det är roligt, det har blivit otroligt väl mottagen. Det är också någonting som, det var jag lite bekymrad för. Föreställningen i sig, man ser den har... Den innehåller allting som det som vi har jobbat med 5 år ska ha. Och skivan är ju, det är ju bara musiken och texten. Så jag var lite tveksam där om det skulle hålla, men jag tror det gör det faktiskt.
Vi har varit ute och signerat för första gången.
Ni är här idag i Stockholm för att signera?
Ja, vi ska signera på Åhléns City nu, direkt efter det här faktiskt. Ja. Men vi har varit runt i landet också. Och det var rätt intressant liksom att se publiken, de som köper den, vilken bred publik det är. Majoriteten kvinnor förstås, men alla åldrar.
Varför är det förstås egentligen?
Ja, det vet jag inte. Det är bara någonting som jag liksom
tycker
tänkt
att det är den sorten som känns kvinnlig.
Ja, jag vet inte.
Och den här uppsättningen, den kommer att vandra vidare. Den kommer så småningom till Stockholm.
Det ska den göra på ett eller annat sätt. Och vi är väldigt nära nu till att ha helt klart för oss när och var och hur det ska ske.
Det sägs att ni ska bygga om gamla anrika cirkus på Djurgården, stämmer det?
Det sägs det, men vi måste få vänta på besked från berörda myndigheter och så. Men det har kommit ganska långt. Ingenting är kristallklart spikat ännu, men det skulle väl kunna tänkas bli det.
Då förhoppningsvis i början av 98 februari 98 eller någonting sånt där.
Passande nog till kulturhuvudstadsåret.
Ja, det är väl jättebra.
Ja, det är jättekul. Mm,
som en tanke faktiskt.
Och så det här med Broadway som det talas om i jämna mellanrum. Hur går det då?
Det hinner man inte till 98. Det kan jag inte tänka mig.
Det är förhandlingar på gång i alla fall.
Ja, det är det. Vi pratar med dem i Amerika om det. Och Björn har just fått en bunt med manuskript och texter från tänkbara översättare.
Jag tänkte att man kan inte ha en amerikan som gör det själv, men tillsammans med någon så skulle jag kunna göra det. Eller han skulle kunna göra det tillsammans med mig kanske snarare. Och det tittar vi på just nu. Och det är några stycken som faktiskt är värda att... Och sen var vi över för... Vad är det, en och en halv månad, två månader sedan?
Nu gjorde en konsertversion.
Berätta. I Minnesota, två stycken.
Skitkul.
Ja, det var
verkligen. Ja, det var det.
Men då var det på svenska?
Det var på svenska. Kören hade repat i några veckor på svenska. Och så. Det var visserligen inte hela föreställningen, det var en timme 20 minuter.
Det var en amerikansk.
Men Helene och Anders och Peter och Åsa var med. Anders Elias var med också, och vi. Och det var en koncertant version. Dels i Minneapolis i deras Orchestra Hall där, som är en stor konsert. Hall. Och sen var vi i en liten ställe som heter Lindström, strax norr om
Minneapolis. Svensk förstås, ja.
Där var det, spelade vi i en baskethall, så det var mer en happening. Det var väldigt kul och intressant att se hur pass de faktiskt tog det här till sig och förstår vad det handlar om, trots att de inte kan språket. Det är ju inte så att det vimlar av människor i Minneapolis som snackar svenska.
Även om de man är svenskättlingar.
Även om de är det, så pratar de ingen svenska. Men att de förstod att det handlade om dem faktiskt. Precis på samma sätt som vi tycker att det handlar om oss här. Så det var väldigt intressant och roligt och bra. Man fick lite råg i ryggen faktiskt.
Vi ska höra en sång till ur musikalen. Och sen så ska vi faktiskt också få höra en unik röst. En inspelning av Erik Jansaren, Peter Wickblom. Som faktiskt kom till Amerika bara 4 år innan Vilhelm Mobergs Karl Oskar och Kristina kom dit. Har ni hört den inspelningen någon gång?
Ja, jag hörde den för länge sedan, för ett år eller två sedan på radio. Det var en intervju med några gamla damer. Uh-huh. Och de hade sålt något vindslager eller så. Och där fanns den här tejpen som någon har fått tag på så småningom.
Har de hittat den i Amerika eller var det här?
Jag tror I Amerika
hittades den. Och han spelades alltså in 1904 och då var han 94 år gammal. Ja,
häftigt.
Tack för att ni kom hit.
Tack ska du ha själv.
Vilse och började se spöken. Hamnar vatten som Polen när ens huvud står i brand. Och Kristina, guldet blev till sand. Jag som var hans kamrat, jag tog honom över land och hav. Eken vinden har hängt ett täcke över hans tysta grav.
Guldet blev till sand. Peter Jöback från Kristina från Duvemåla. Och nu ska vi försöka höra på den här rösten som alltså tillhör Peter Wickblom. En unik inspelning från 1904 som nu kommer ut på CD faktiskt. Peter Wickblom, han berättar här själv om sin resa över Atlanten vid nästan precis samma tid som Karl Oskar och Kristina skulle ha kommit till USA. Vi ska höra hans egen röst, och om man lyssnar noga så hör man hur han börjar med orden: jag for till Amerika. Ja, men sen ska det nog mycket till om man ska förstå vad han säger på gammaldags dialekt och med 1904 års ljudteknik. Professor Ulf Bergbom vid Emigrantinstitutet i Växjö är med oss. Välkommen till Efter Tre.
Tack.
På vad sätt är den här inspelningen unik?
Ja, det är den äldsta bevarade svenska rösten. Wickblom var ju född 1810 i Alfta. Och om man nu ser till att det här är en intervju, så är det säkert världens äldsta intervju. Det finns två röster på fonografer som är äldre, och det är då William Gladstone och Lord Tennyson. Men de var födda 1809, alltså ett år före Wickblom.
Och Wickblom, han berättar om sin resa över Atlanten här. Vad är det han berättar?
Ja, han berättar om att de nästan höll på att gå under i ett skeppsbrott. De var på väg, jansarnas vanliga resväg från Gävle till Stockholm, och då misstog de sig på ett fartygs lanternor och seglade i grund, och det var väldigt nära att de skulle omkomma.
Erik Jansarna, det var den här religiösa gruppen som grundade Bishops Hill.
Wickblom tillhörde ju själv den när han utvandrade med sina föräldrar ifrån Jansarnas urhem, kan man säga, Alfta i Voxnadalen i Hälsingland. Den som är märkligare än Wickblom är ju egentligen den som har gjort den här inspelningen, farmaren och uppfinnaren Jonas Berggren. Han var 10 år när han kom 1875 med sina föräldrar och syskon till Bishop Hill från Västmanland. Och han hade själv konstruerat en fonograf enligt den modell som Thomas Alva Edison hade utvecklat 1886. Och på den här så spelade han in, kan man säga, livet i, och sångerna i Bishop Hill. Där kan man höra The Berggren Twins, det var hans egna tvillingflickor. Man kan höra Lindbeck Family Orchestra, Oxboy Song. Och man kan också höra hur man firar den 4 juli år 1904 när Bishop Hill Big Brass Band spelar Stars and Stripes. Och det märkligaste av allt, han har spelat in en syrisk gårdförehandlare som kom till Bishop Hill och då läser upp Koranen på en av de här ungefär 90 verksrullarna som är bevarade.
Han ville bevara dem till eftervärlden, helt enkelt.
Det tror jag inte han hade... Ja, det kanske han tänkte, men han var road av uppfinningar. Han var mycket misslyckad bonde, och det här blev han, vad han efterlämnade. Han kunde aldrig ana att det skulle bli så intressant.
Tack, Ulf Bergbom.